Välkomna allihopa till Offsides podcast. Är det helt ointressant för lyssnarna? Det är det väl, Anders, att du och jag har nya mikrofoner idag?
Ja, det är inte så att det gör bra utslag på glädjeskalan precis för lyssnarna och veta den.
Tagga en vän som också har skaffat ny teknisk utrustning. Ja. Nej, men däremot kan jag säga, om man själv låter en aning melankolisk idag, så jag gillar ju inte det här.
Nya grejer,
nej. Verkligen inte. Alltså våra gamla kära mikrofoner, alltså de har varit med. Mm. De har varit i Sochi, de har varit i Nizhny Novgorod, de har varit i New York, Miami, Hamburg. Med fler ställen, de har rest.
Gud, ja.
Och de har varit våra vänner, även om vi har skällt på dem ibland.
Ja. Jag ska återkomma till nostalgi, Johan. Det är kul att du tar upp det. Och dina problem med att hoppa in i det nya. Men det återkommer vi till lite senare.
Ja.
Jag vet inte om det finns förväntningar på oss, Johan, att hoppa in i ett längre snack om den rådande guldstriden som är intakt och tät.
Jag tror inte att det finns sådana förväntningar på oss. Om man har lyssnat lite så har man ju blivit besviken i så fall många gånger. Mm. Att vi struntar i att ta upp givna snackisar.
Östersund, FK?
Ja, till exempel. Det är ju en ständigt pågående härva på
Kevin Stur, Ellegård, Elfsborg.
Ja, vill du hugga någon eller? Men det jag skulle säga var att det kanske är extra svårt denna veckan eftersom en omgång har precis tagit slut och en börjar då på tisdag. Det är måndag när vi spelar in. Vilket gör oss inaktuella vare sig vi vill eller inte. Mm. Men har du någon detalj du vill ta upp så välkommen.
Det är väl isvallvågorna av Kevin Stur Ellegård. Vi måste prata om Kevin.
Just, har någon kört den rubriken?
Jag vet inte.
Vi måste prata om Kevin.
Det finns någonting där i alla fall. Men den incidenten då, eller den rådande konflikten som jag vet inte hur löst den är, men Kevin har då entledigats från träningar och matcher sedan hans utfall i BT förra veckan då när han totalsågade både tränaren Jimmy Tillin och klubbdirektören Stefan Andreasson.
Ja, han fick då inte förlängt kontrakt och enligt, det var ord mot ord då, men enligt Stur Ellegård så skulle han ha blivit erbjuden ett tidigare som sen togs tillbaks.
Detta vet vi inte så mycket mer om, så vi ska inte försöka låtsas som att vi vet någonting om detta. Och vi ska inte problematisera just den bit, men jag tänker att det finns någonting här i Jimmy Tillin, tränaren då, som får sig en slev från dansken, lagkaptenen i Elfsborg.
Och svarar med det som Kevin säger om honom är väl att han har problem med starka personligheter. Mm. Var väl det som Ellegård sa. Mm. Och inte ens det vill Tillin dementera. Att han har problem med starka personligheter. Han kör det som jag avskyr mest av alla i såna här. Det får stå för honom, säger han. Mm. Alltså den gör mig alltid lika. Mm. Ja, vi trodde det stod för dig, Jimmy.
Ja, men på tal då om personligheter, starka personligheter. Det är det som är lite grann det som jag bara vill landa i lite kort här. Det är att Jimmy Tillin, man vet inte vad han är för en personlighet. Man vet så himla lite om Jimmy Tillin. Som fotbollstränare.
Är det inte så han vill ha det?
Jo, men är det också kanske en del i hela Elfsborgs problematik? Att deras kurva är, alla kurvor går egentligen rakt ner. Ekonomi, publik, fotbollsresultat. Och att då profilen utåt för den här fotbollen, Jimmy Tillin, är så ska man säga, horisontell.
Du vet inte vad du ska ta på riktigt. Nej. Både vad gäller honom som person och kanske vad han står för fotbollsmässigt.
Nej, precis. Jag är inte den som lusläser Borås tidning. Så att det kan vara så att det har varit ett oerhört färgstarkt porträtt av honom som jag har missat. Men jag vet ingenting, för att han svarar ju så himla lite som det bara går i alla intervjuer. Om det är Seymour som sänder och de får någon minut med honom, presskonferensen efteråt. Jag har ändå försökt att följa honom här, vad han har sagt efter matcher. Men det är så himla lite. Han säger så lite man bara kan göra. Och då med rätt lite karisma. Man kan ju vara liksom grinig på ett, ska man säga, ett charmigt sätt.
Ja, eller som blir i alla fall, jag vill se vad han ska säga den här gången.
Ja, lite så. Mm. Men inte ens det.
Som kanske Kim Bergstrand har blivit lite, förutom alla framgångar då förstås, så har han väl tagit rollen lite som en grinig kille.
Grinkik?
Ja, det var ju så han själv. Alltså, vi hade med Kim Bergstrand på något slags, vi hade någon offside-kväll på Nalan. Det här var då när han var i Sirius. Och då var Kim Bergstrand gäst där. Och det gjorde han ju glatt. Mm. Men han sa att han själv var en grinkuk.
Ja,
eller att vi har en del grinkukar i Sirius. Jag minns att jag reagerade på ordet grinkuk. Att säga, oj, så skulle inte Jimmy Tillin uttrycka sig. Men de andra är ganska lätta att ringa in. Det är väl det som är lite svårt med Jimmy Tillin då. Att, och att han nu efter snart 2 år inte har man sett någon markant då, förbättring. Och jag tror vi har varit inne på det här tidigare, att det är nog lättare att komma 9-10 om man är kanske Alexander Axén. Mm. Att det finns lite karisma eller starkare känslor eller så. Är man så lite gråare som Tillin är, jag vill inte prata illa om honom. Han kanske är en jättekompetent tränare och vi har inte den insynen, men det sprakar ju inte utåt om honom. Och då blir man kanske lite mer beroende av bra resultat. Mm. Det kanske vi kan enas om i alla fall.
Och du som är en hyllad imitatör, hur skulle du imitera Jimmy Tillin?
Nej, men det är ju just det. Att du säger imitera, man kan också säga parodiera eller så. Han är väldigt, jag skulle inte kunna göra det.
Nej.
Och det skulle man kunna göra med en del i det andra, för man förknippar dem med olika saker. Att jag vet inte, Magnus Persson liksom känns som en pressad mellanchef liksom så, och vill ha kontroll hela tiden och verkar stressad när han inte får kontroll. Bergstrand är kanske lite grinig på presskonferenser. Han var väl lite, jag gillar att vara lite småraljant där ibland. Och Rössler har kanske hårda nypor och Norling, ja, man kan fortsätta sådär. Men Tillin är mycket svårare. Dels skulle jag inte naila hans röst, men en del i när man är skicklig på att imitera är ju också Hermanons maner. Han rör sig på ett visst sätt eller han använder det här klyschan när han är pressad eller så. Men jag kan inte ta på det, vilket gör att han liksom, och det säger ju någonting kanske också. Och kanske att man har, han har ju en brorsa som är kvar då i Jönköping, Tommy Tillin, som alltid har känts ganska festlig och bjussig i citat. Och han som berättade om när han jobbade på ostfabriken och det var så jobbigt med goda ostarna. Och det är väl då han hade sin bror som någon slags chef eller förman eller så. Och överhuvudtaget känns ganska, minns jag rätt att det fanns någon slags ramsa i Södra Land, apropå att Tommy Tillin var lite fåfäng, med Tommys bästa vän i spegeln.
Kanske, ja.
Vilket gjorde att man kanske tänkte då att Jimmy också har det här i sig. Och så kanske har han det, men har inte visat upp det utåt. Men det är precis som du säger, och även fotbollsmässigt ibland, liksom förstår att han är väldigt ambitiös och så, men exakt vad det står för blir man inte riktigt klok på.
Nej, precis.
Och det var väl någon slags rekord i intetsägandighet när han blev intervjuad här förleden. Det här var på AFC Eskilstunas hemsida. De har, för den som har noterat, är väldigt,
väldigt ambitiösa.
Inför rapporter då. Inför att de ska möta ett lag och ta emot hemma Eskilstuna, så har de ofta intervjuer både med egna tränaren, någon spelare, men även med motståndartränare och ibland även motståndarspelare. Och det är ganska ofarliga frågor då. Men då är då Jimmy Tillin intervjuad här. Det här matchen var ju, de har nu spelat mot Malmö sedan dess, men den matchen slutar kryss tror jag. Det är då en införintervju med Jimmy Tillin. Och där säger han inte mycket alltså. Hur vill du sammanfatta säsongen för er del så här långt, det är första frågan. Många nya spelare i truppen inför året, ser bättre och bättre ut, är svaret. Vad minns du av första mötet med AFC och vad tar du med dig från den matchen? Ganska stängd match från båda lagen. Vi lyckligtvis gick ut som vinnare. Ni förlorade bollinnehavet på Borås Arena med 51% mot 49. Pigspaning där från AFCs redaktion. Det är ovanligt för er på hemmaplan, särskilt mot ett bottenlag. Vad tror du det berodde på? AFC är ett bollskickligt lag. Vad har ni tränat på under landslagsuppehållet? Kört på bra, fokuserat och hela tiden försökt bli bättre. Sen kommer då en lång fråga här. Ni slåss i praktiken med Örebro om 8:e platsen i årets serie, vilket ger hemmaplans fördel i Svenska Cupen då ni lottats i samma grupp. Utöver den motivationsfaktorn, hur är det att ligga i ingenmans land av tabellen? Utan direkt hot nedåt, men heller inte med möjlighet att kunna avancera uppåt. Så tillvida inte Norrköping, Göteborg och Hammarby faller ihop totalt och ni går rent de sista 8 matcherna. Vi tar en match i taget och försöker vinna så många som möjligt. AFC har gjort ett tränarbyte under landslagsuppehållet. Vad tror du det kan betyda för matchen? Vi har inte lagt så mycket vikt vid tidigare matcher, men vi känner till spelarna bra. När åker ni upp till Eskilstuna? Vi åker upp på söndag och laddar inför viktig match.
Ja, det, där blir det ju periodiskt.
Har den gjorts via mail, tror du?
Kanske. Ja. Och är det så? Kanske att det inte är Jimmy som har svarat. Tror att det är en pressansvarig som har fått uppgiften att svara på AFCs frågor.
Nej, det vore ändå
en pressad för Jimmy Tillin.
Ja, jag vet inte. Det vore lite väl konstigt. Alltså. Ska den ta på sig och spökskriva då? Och skriva vi? Och...
Ja.
Ja, nej, det tror jag inte.
Ja, jag har svårt att säga att det är en telefonintervju.
Ja, är det det så är det ju, då är det ju jobbigt att bjuda på så här lite. Det blir ju liksom konstig stämning i telefonen.
Ja, om AFCs ansvarig för denna intervju lyssnar på podden eller nås av detta, så kan ni väl bara...
Välkämpat.
Välkämpat, men också meddela hur intervjun gick till. Det var kul att veta.
Precis. Kommer jag att tänka på bara när du pratar tränare om, men det har inte med någonting att göra, men... Och en fin liten historia om gamle hockeytränaren Tommy Sandlin, får jag dra den.
Mm.
Förbundskapten för 10 kronor, 80-talet. Han är död sedan ganska många år idag. Fått extremt mycket inflytande även bland fotbollstränare för sitt, jag tror, mjuka ledarskap. Och se tidig med att se spelarna som människor och sådär.
Mm.
Men jag minns när han gick bort så skrev Peter Wennman, för jag tror båda de är från Gävle och hade mycket med Sandlin att göra. Skrev om ett hockey-VM i Sverige när Tommy Sandlin var väldigt i ropet. Och han hade gjort mycket media. Och äntligen så skulle han få en ledig kväll inför. Men då ville Aftonbladet absolut ta någon bild tillsammans. Att det skulle vara Sandlin och någon rysk tränare eller något. Och Peter Wennman fick ringa. Och jag vet att du har gjort mycket och inte vill det här. Men kan du tänka dig att ställa upp på det där? Men jag vill ju inte, jag har ju en ledig kväll. Liksom. Så här, om du gör det här, Tommy, så då står Aftonbladet för en riktig brakmiddag för dig och din hustru. Då Oj. Kan ni bara lämna in kvittot. Ja, ja. Ah, okej, okay, ja, men så gjorde han det.
Aha.
Sen kom det ett kvitto sen då till Aftonbladets redaktion på en Big Mac och Company var för Tommy och hans fru som har gått på McDonald's och firat, och väldigt modest och lämna in det lilla kvittot. Ja,
det är ju fint, men samtidigt måste man också säga att Aftonbladets policy på att få folk att ställa upp på någonting i utbyte mot en middag,
ja.
Den är också speciell.
Ja, det var väl lite ge och ta.
Ja. Vi ska säga det att vi gör detta avsnittet i samarbete med Legends on Tour. Alltså i höst så besöker Legends on Tour Stockholm, Göteborg, Uppsala och Sandviken. Tillsammans med författaren Harry Harris kommer turnén att gästas av legender som John Barnes, Ray Clemens, Bruce Grobler, Phil Thompson, Michael Owen, Daniel Agger, Jan Mjöby, Alan Kennedy och John Aldrich och många fler. Den 7 november besöker Liverpool-legendarerna Bruce Grobler och Alan Kennedy Uppsala konsert och kongress och gästartist Jamie Webster också där. Tillsammans med Liverpool-legendarerna får vi uppleva en av de mest extraordinära säsongerna i Liverpools historia. Från Liverpool till Madrid. Biljetten kostar 425 kronor och finns tillgängliga på tixter.se. Sök upp på Legends on Tour. Missa inte detta.
Är det något för dig?
Jag skulle kunna tänka mig som journalist och dyka ner där lite grann. Bland dessa legendarer som får en slant i fickan för att komma till Sverige och hålla show. Och jag gissar att eftersläckningen där är inte mild.
Nej.
Där hade man kanske velat vara med och fånga deras tillvaro på något sätt.
Ja.
Man söker en... någon typ av plats i livet. Hållens höst.
Ja. Vi fick ett mejl, inte så långt, men som gjorde oss glada häromdagen bara till podcast@offside.org, som är som vanligt är mejladressen, från en Viktor som han träffade någonting här.
Mm.
Det är ju ganska få gånger vi väljer att läsa upp mejl, men det här var... Det var som att han hade identifierat lite Offsides podcast vad vi är.
Mm.
För han slog an någonting här med en spaning som vi båda blev ganska glada av. Jag tänkte jag läser upp det här korta mejlet från Viktor. Han skriver så här. Under första halvan av 2019 bodde jag på den kanadensiska västkusten och kunde då följa MLS på nära håll, Vancouver Whitecaps. Något jag reagerade på var att det jag valt att kalla bra löst applåden, en självklarhet på svenska arenor, inte alls var lika frekvent förekommande på BC Place i Vancouver. Bra löst applåden är alltså den spontana applåd som brukar dyka upp efter att ett lag nått framgångar som är mindre uppenbara än exempelvis ett gjort mål eller en vunnen hörna. Det kan handla om att man lyckats spela sig ur en pressad situation vid defensiv hörnflagga för att sedan lugna ner genom att rulla runt bollen på mittfältet. Applåd följer, gärna kombinerat med att någon ropar bra löst! Min påbörjade men inte färdigutvecklade teori är att detta kan fungera som ett index för hur stark fotbollskulturen är i ett land. Desto mer frekvent bra löst applåden används, desto mer fotbollsbildad är befolkningen. Det vore intressant att höra er jobba vidare på den här teorin i podden. Kan man exempelvis tänka sig att i Italien och Spanien delas ut ännu fler bra löst applåder än vad som är fallet i Sverige? Och är det ännu mer subtila situationer som applåderas med vänlig hälsning Viktor?
Mm. Pickspaning.
Känner igen den direkt.
Ja, absolut, den får en att börja fundera direkt. Först och främst på applåden i sig.
Mm.
När du bara pratar om det här så tänker jag på publiken först och främst.
Ja, vad tänker du då?
Nej, men applåderar man så mycket? Jag som ofta när jag går på matcher så är det ju i egenskap att jag är journalist och sitter på pressläktaren och sitter inte jag och applåderar.
Nej.
Jag sitter kanske inte och tittar på publiken när de applåderar efter ett mål till exempel. Applåderar folk så mycket längre?
Det är en bra fråga nu.
Den här spontana applåden, om man säger. Man applåderar ju i synkroniserad form i klackar och sådär. Liksom. Man klappar igång någonting och sådär. Men
ja, fast görs det? Klappar man igång på fotboll? Alltså det förknippar jag nästan med hallidrott. Alltså en kokande handbollshall eller en basket eller så att någon börjar. Alltså det här kallades för klappet när jag var liten i alla fall. Att någon börjar långsamt. Folk hänger på oss ett slut. Lite sådär stiger som en raket. Den känns inte särskilt allsvensk. Det applåderas väl snarare liksom när spelet inte är igång. Man applåderar när de radar upp sig för laguppställning kanske eller sådär. Och direkt vid ett mål, om man är väldigt engagerad och håller på laget som gör mål. Det man direkt gör är inte börja applådera, va?
Nej, jag vet inte.
Man använder munnen ganska mycket.
Ja.
Och nävar kanske.
Ja, precis. Ja, det är intressant. Och rösten är ju ett vis.
Ja, precis. Men jag tror att applåden är... Ja, den förekommer ju såklart, men den är lite lurig hur den faktiskt ser ut.
Ja, den har minskat i alla fall, det kan vi nog ändå slå fast utan att vi har evidens.
Ja, det kanske den har gjort. Men vi
på kör... 50-talet och så, när det var liksom kepsar och grejer på läktarna, då var det kändes som att applåden var mycket mer vedertaglig på något sätt.
Ja, men den här bra lösta applåden då, vad förknippar du den med för situationer? För den känner man ju igen.
Ja, men det är väl lite som Victor säger, att det kanske är en pressad situation. Vi säger att den defensiva mittfältaren får upp en boll felvänd av mittbacken. Och så kommer det då en anfallare, en offensiv mittfältare, motståndare ut på ryggen. Och så lyckas man vända förbi och sen spela ut bollen liksom. Eller en pressad situation när man löser det snyggt. Då kommer väl den. Bra gjort. Och så en liten applåd.
Lättnad-applåden ska jag säga finns också. Säg att ditt lag har en uddamålsledning och vi är inne på tilläggstid och det är lite anstormning från laget som jagar kvittering. Det är kanske en hörna eller någonting. Och så landar den hörnan i famnen på målvakten eller de får iväg en rensning. Den applåden är lite snabbare.
Ja, just det. Ja, bra. Lite stressad.
Så. Ja, precis. Det är en lättnad applåden då.
Ja, sen så finns det den applåden också som jag kanske i egenskap av Liverpool supporter. Steven Gerrard gjorde ju alltid den inför avsparkar så. När han liksom vänder sig runt nästan 360 grader. Applåderar ett hörn liksom ner mot kanske ytterbacken och ena mittbacken. Kom igen nu! Och sen så vänder han sig om. Kom igen nu! Kom igen nu! Att han liksom går runt så till alla. Liksom en snabb liten klapp.
Just
upp på tårna nu.
Det är, nu menar du alltså spelare som applåderar till sina lagkamrater.
Ja,
kom igen nu för fan. Tacka till.
Ja.
Applåden. Nej, kom igen nu för fan. Applåden finns nog även från läktarhåll med, va? Alltså spelet går i stå. AIK rullar, det händer ingenting. Och så blir man lite frustrerad. Den är aldrig lång. Kom igen nu för fan. Applåden. Men...
Precis. Ja. Men då kan man nästan göra så som du gjorde nu. Att man slår sig själv i knät istället för att man slår ihop händerna.
Ja, men funkar även med händer.
Ja.
Sen har vi ju applåder när du sa vad spelare gör. Som är en applåd som är rätt vanlig är ju alltså tacka publiken när man blir utbytt applåden.
Ja, lite ovanför huvudet.
Ganska stora. Liksom, jag tror att om man skulle ta bort ljudet helt från... publik och så skulle man ändå inte höra den. Nej. Den är nästan ljudlös, va?
Ja.
Handflatorna nuddar varandra väldigt löst.
En liten loj handled som möter den andra handflatan.
Ja. Är det samma applåd som man kan se till exempel från säg en anfallare eller en kanske en ytter mittfältare som får han ser en god yta och borde han vill ha bollen.
Och Bärs har springit ut på kanten. Han ser att Per Karlsson har lyft en lång i den offensiva ytterzonen, om man säger.
Ja, exakt. Och säger då att Per Karlssons boll, den blir lite för brant kanske. Och det blir ingenting av det. Men Obasi vill ändå markera, du såg det där.
Du såg min löpning.
Rätt gjort. Då kan man se en sån där tyst applåd också, va?
Ja, lite. Men den påminner om den jag blir utbytt. Tack för stödet publiken.
Ja.
Applåden, precis.
Det kan väl vara en tumme upp kanske ibland också. Sådana enkla grejer.
Men jag tror att Victor spaning som handlar om kanske hur utbredd fotbollskulturen är i ett land utifrån hur man applåderar och hur man visar uppskattning och så. Jag tror att han har någonting där som är rätt intressant. För att i England till exempel, om man tänker, det är klart att det blir lite generaliserande.
Ja,
men
tyvärr,
där är det mer get in, alltså man knyter näven så att man uppskattar kanske mer ett riktigt bra motlägg. Eller en riktigt bra liksom, det här glidtacken. Det är ju klassiskt. Nu låter det nästan som en liksom, sliten gammal gubbe. Som
nej, men du säger England. Det du pratar om här är ju kanske så här League 2 eller lite...
Ja, men även också i Premier League. Det finns fortfarande där. För att, jag menar i Spanien eller Italien för alla så tror jag inte att man liksom riktigt uppskattar den sekvensen lika mycket. Där är det kanske mer att man applåderar på ett annat sätt. Liksom, för ett snyggt liksom, tiki-taka-anfall där bollen har snurrat runt och sådär. Jag tror att det är mer det som genererar en applåd än den där riktiga tacklingen, get in there-grejen.
Ja, även om kanske gränserna mellan länders fotbollskulturer suddas ut så att man kanske premierar mer olika saker då, menar du?
Kanske.
Men jag har tänkt på det de gånger, nu var det ett tag sedan, men jag är på teater. Och när en pjäs tar slut, eller en föreställning, då ska det applåderas. Och ganska länge också. Man applåderar då när ensemblen tackar. Och sen så springer de ut, sen kommer de in igen. Och det här sker kanske 2 eller 3 gånger. Då har jag tänkt på att jag som har sett mig själv som en ganska rutinerad klappare, eftersom jag har varit mycket på idrott, det börjar bli jobbigt med mina handflator en bit in där. Så det skulle ju styrka då det som du är inne på, att vi kanske är så att vi inte använder applåden lika mycket som vi tror kopplat till idrott, i alla fall fotbollen. Bandy som jag har varit mycket på, fanns något som heter bandyklappet, görs gärna med tumvantar då för att få det här dova, lite sköna rök i luften känslan. Men jag tror det är många som går på en allsvensk match utan att använda händerna en enda gång, även när laget vinner, eller använda händerna gör de, men jag slår handflaten mot varann, den klassiska idrottsapplåden.
Ja, men intressant. När vi ändå då är inne på det här med hur man kanske kommunicerar, så en annan sak som jag har tänkt på, det är den här ringen. Alltså ringen som man kan se, tycker jag, allt ofta i allsvenskan i alla fall, att man gör inför avsparken. Alltså man har kommit in, man har hört en speaker läsa upp namnen, spelarna springer ut i sina positioner, men då samlas laget för att ställa sig i ringen där kanske lagkaptenen väljer, han har 10 sekunder där, och säger några sista valda ord. Den ringen där, tycker jag att den blir, jag tycker att den är mer vanlig i allsvenskan idag än vad jag kanske upplevde bara för 5 år sedan. Däremot så ser jag ju aldrig att Liverpool gör den, eller att City gör den, eller att Real Madrid gör den.
Är det så?
Kanske om det är en Champions League-final, eller det är något riktigt så, någonting som sticker utanför serielunken, när man vet att det är vinna eller försvinna idag. Då kanske man kan se den, men Liverpool gör ju aldrig den. Det finns ett par lag som gör det. Ofta är det ju ofta de som kanske är lite längre ner i tabellen. Som liksom har en, ja, som GIF Sundsvall skulle kunna tänka sig nu. Det känns typiskt att de skulle göra det nu när de har fått Tony Tiger också, givetvis, med motivation och allt sånt där. Där kan man ju se det framför sig, men att MFF skulle göra det nu, jag ser inte det framför mig. Gör du det?
Ja, det skulle jag kunna göra.
Rosenberg står där inne och köter.
Jag vet inte, men ringen känns vanlig i alla fall. Jag ska inte säga vilka lag som använder den eller inte, men den ingår nästan. Den kan även ses ibland inför en andra halvlek. Om ett lag, särskilt om de har gjort en svag andra, första halvlek, och så går de ut och så ställer de sig lite innan och pratar. Men har man följt, som vi har gjort många gånger för reportage, ett lag, oavsett om det är ett allsvenskt lag eller på lite lägre nivå, och varit med några dagar innan i liksom uppladdningen för en match, då märker man hur många, för det som sägs i ringen, det är väl något sista, nu jävlar, nu går vi ut och tar dem. Fast kanske, det kan ju också vara något sista, kom ihåg nu, släpp inte ytan där som vi pratar, det kan ju vara något konkret. Men om den är till för liksom en sista taggning, att sådär, upp med adrenalinet. Men det jag har tänkt på när man följer lag inför en match, att det finns ganska många sådana. Jag har suttit med då kanske på en matchgenomgång, dagen innan en match. De går igenom taktik och allt sånt där. Men då avslutas den gärna med att tränaren ändå säger någonting som
kom igen nu, gubbar!
Ja, men så här, det är ganska nördigt, men så avslutar man ändå så här, att nu är det 3 raka matcher här där vi inte riktigt har varit oss själva, nu är det dags att gå ut och visa, alla med på det, ja för fan, forsa gänget!
Forsa gänget!
Så, det är då dagen innan. Sen, och sen om man får vara med och få tillgång, vilket vi får ibland, så har man även då en liten repetition på matchdag, kortare, man går igenom, bara påminner om vissa grejer. Då avslutas även den med
forza gubba,
forza gänget.
Ja, en liten applåd.
Ja. Och sen är det då sista som görs inför att man går ut från omklädningsrummet. Och det är vanligt, ibland Caroline Seger berättar att hon då inför landskamper alltid ställer sig upp och säger någonting. Så då är det också forza gänget. Kanske även att det sägs i spelartunneln.
Absolut.
Och sen har du ringen då.
Ringen
väl ute på plan.
Det är väldigt tillfällen. Många.
Är man liksom nys och taggar till stenhårt vid varje sån här, så riskerar man ju att bli helt mentalt dränerad. De rutinerade vet väl att jag väntar till ringen med att riktigt koppla på mitt stridsmode här.
Ja, precis. Man kan ju också tänka sig att förr i tiden var det inte så att, var det inte Superbo som han pratade med dig nu till nästa nummer som kommer ut om en vecka?
Bosse Andersson.
Ja, Bosse Andersson. Sportchef, ja. Nämnde inte han någonting så att han hade någon gammal lagspelare som alltid det sista de sa var att gå nu ut och kämpa killar så ska vi ha kul efteråt. Att det var det som behövdes.
Ja, jag frågade.
Kul att Marcus Rosenberg säger det när han samlade. Skit nu vad jag Ove har sagt. Vi går ut och har kul och så ska vi ha en jävla skiva efteråt.
Ja, men det var ju så obegripligt. Det var därför jag tog med den då. Det intervjuade, det var ingen lång intervju. Det är till vår vignett som vi kallar hypotetiskt. Uh-huh. Där vi då utsätter olika fotbollsprofiler för olika typer av tankeexperiment.
Bland annat frågan om du får bara får äta en frukt i resten av livet. Vilken väljer du? Vi ska inte avslöja vad Superbo svarade.
Nej, men han var väldigt snabb. Ja, det var givet vilken frukt som var hans. Ja. Högt och lågt. Men en av mina frågor då, eller tankeexperiment när jag pratade med honom, var att avgörande guldmatch för Djurgården. Du är nere i omklädningsrummet och märker att stämningen är spänd. Vad säger du för någonting som får folk att slappna av och tagga till? Mm. Och då säger han att då skulle jag sno en gammal lagkamrat jag hade på 90-talet som alltid sa, håller vi tätt sista kvarten så kan vi gå ut och ha kul sen, grabbar. Det finns ingen logik i det. Och det sa han också. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag blir alltid glad när jag hör det. Så det valde han då. Mm. Men den här ringen, låt säga att den ändå har blivit mer frekvent med åren. Så är väl den också att man vill visa, om du sitter och tittar på en match och två Höganäs bollklubb, din är det moderklubb är fel att säga, men det är ditt lokala lag.
Ja, det har blivit så.
Ja, de har ju då liten, de kämpar för att gå upp i tvåan och det är en avgörande match. Vilka kan de tänkas möta?
Vilka toppar där är det?
Ja, men ta något lag i serien bara.
Ja, men vi tar Fjärås då.
Fjärås, ja, precis. Och du är på plats på idrottsplatsen där. Mm. Och sen är det snart avspark. Och så ser du då att Fjärås ställer sin ring. Och de verkar jävligt taggade. Medan Höganäskillarna, de går bara lite för sig och väntar på avsparken. Mm. Det finns ju inget som säger att de inte är förberedda för uppgiften. Men kanske skulle du tänka som supporter att de verkar inte riktigt lika taggade som Fjärås. Mm. De kör ju Forza-gänget.
Ja, men absolut. Nej, men så är det ju.
Den är symbolisk. Alltså man skickar en signal till publik och så också att
absolut, jag tror att det är så att som supporter till ett lag så ibland så börjar man liksom fastna i det där att man hittar signaler som inte är ute på planen egentligen. Alltså hur fallet lag är i form eller om högerbacken liksom har en bra dag, det kan man ibland se efter 10 minuter. Men det är en sån sak som jag tänker på ofta när jag ser på Liverpool till exempel. Om Burnley gör ringen inför man tänkte, jävlar, nu har Sean Dyche verkligen fått upp ångan i det här laget. Nu är de nästan övertända, detta blir jobbigt alltså. Och så gör inte vi den. Det skickar inte på signaler till mig. Jag blir lite nervös då.
Det står i vårt gamla reportage om VM 74 att Sveriges dåvarande förbundskapten Åby Eriksson hatade ringen. Ville man retas med honom så skulle man säga, ska vi göra ringen, Åby? Aha. Han tyckte det var något i grunden ovärdigt vid att vuxna män ska samlas i ring och säga, nu tar vi dem, Forza-gänget. Att det ska väl vara givet att man gör ändå. Aha. Det tyckte han var fruktansvärt ovärdigt. Så. Men av olika anledningar så kom det sig så att jag förra veckan såg en straffläggning från 1990 i VM i Italien.
Ja, som sagt, vi ska återkomma till din nostalgi. Jag har verkligen en spaning här, va?
Ja, du får vila med den lite grann. Uh-huh. Och jag kanske ska återkomma till varför jag såg den också. Mm. Men nu tänker jag bara säga att det var en straffläggning mellan Rumänien och Irland. Mm. Och det var inte vilken match som helst. Det var åttondelsfinal. Och det blir en rysare då och den går till straffar. Och då tänkte jag på det, att när straffarna slås, när straffskytten är framme, resten av laget, irländarna, de ligger helt utspridda i gräset, ser ut som någon slags korpgäng. Någon rullar ner strumporna och ligger och känner lite, och någon cyklar lite i luften, du vet, sådär. De ligger, och någon bara lite halvlojt ligger och betraktar så. Det är ju helt otänkbart att tänka idag, för hur gör de idag i en viktig straffläggning? Ja, då står de ju med armarna runt varandras axlar. Vi är en enhet, vi förlorar som ett lag och vi vinner som ett lag. Hade någon gjort så idag hade man tänkt att vad har de på med? Alltså hela Irland står stilla och ni verkar knappt bry er. Det ser ut som ni ligger och dricker en cola typ.
Samtidigt, eftersom det är så udda grej, hade man gjort det idag. Man hade ju satt motståndarna helt ur gängarna.
Ja, avslappnade de verkar vara.
Ja, jävlar.
Ska vi göra ringen en gång till, killen? Ja,
Forza gubbar.
Forza gänget. Ja, men och nu finns det ju även, har du tänkt på att det finns en ring till? Som har, det här tror jag ännu mer då, den kan ses särskilt skulle jag säga när jag kunde se den i Ryssland när Sveriges landslag åkte ur VM mot ja, England.
Tröstringen.
Ja, och jag kunde se den i Frankrike i somras ja. När Sverige åkte ur VM i Frankrike, alltså mm. damlandslaget då. Och då är det ju inte bara laget i ringen, utan vilka är i den ringen?
Ja, det är alla. Ja. Alla kocken. Och
alla som på något sätt har haft någonting med det här laget
ja, att göra. Ja, busschauffören. Och
ja, fysion, sjukgymnast. Alla samlas i mm. ringen. Det är då ute på planen och det har gått 5 minuter sedan de åkte ut. Och då är det väl ofta någon förbundskapten som pratar. Mm. Det är någon slags tröstring. Ja. Mm. Och efteråt alltid så ska journalisterna fråga, vad sa ni där? Ni stod länge där. Mm. Ja, det håller vi lite för oss själva. Fast alla vet precis vad de sa. Mm. Man förstår ju vad de sa.
Vi ska vara stolta.
Vi ska vara stolta, huvudet högt. Vi får vara besvikna idag, men vi ska se tillbaka på det här med stolthet. Så. Mm. Och den ser man ju att vissa spelare skulle nästan gärna slippa och faktiskt gå och deppa för sig själv. Mm. Men nästan att det blir lite sökt det här med man måste visa vilket lag vi är.
Ja, man undrar ju lite grann om det är så att tränaren, det är väl någonstans tränaren som tar initiativet till den här huvudtränaren oftast kanske. Eller om det är, kan det vara så att det är en sån som Daniel Ekvall vad det gäller herrarna?
Kan det vara en av de här ledstjärnorna?
Kanske, ja, kanske. Säga. Men på något sätt så kan man kanske motivera för att ja, vi vill bara få ut den här matchen ur systemet så fort som möjligt. Så vi gör det direkt bara ett par minuter efter slutsignalen. För annars kan man ju tänka att man kan ta det snacket i omklädningsrummet. Eller lugn och ro. Det står inte liksom 50 000 personer där.
Nej, man vill ju visa någonting.
Man vill visa någonting. Det är viktigt att skicka ut den signalen. Om det är till media eller om det är till motståndare eller är till ja, vad det nu är att vara. Så det är ju ändå någon typ av medveten handling man gör. För att man ska väcka någon typ av känsla hos allmänheten.
Ja. Kan vi avsluta det här segmentet med att du lägger ner din nya mikrofon. Ja. Och sen ser du framför dig hur ditt lag i Liverpool har löst en svår situation. Ni är pressade i backlinjen. Det är hög press från City. Och det är liksom det osakat. Nästan som att Aguero ska stjäla bollen. Men ni reder ut det där och kan få bollen under kontroll.
Ja, då var det dags för den här cliffhangern som jag har puffat för ett par gånger. Nämligen min spaning som på något sätt kommer landa i att jag konfronterar dig. Men vi backar bandet ganska långt tillbaka. Det kanske är så att den här spaningen säger mer om mig än om dig. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att den här kan säga någonting om vart du är på väg i livet, Johan. Och allting börjar med Joakim Aspelin.
Mm. Jag vill gärna spå gott
till. Jag ser att du lär till lite. Joakim Aspelin, vem är denna man? Jo, han är redigerare på TV4 och C-more. Och han, allt tyder på att han är väldigt skicklig och trevlig. Och jag har aldrig träffat Joakim Aspelin, men jag följer honom på Twitter. Och det är där den här spaningen har sin start. Och det han gör på Twitter, han gör ju inte det som så många andra gör. Han jobbar inte med åsikter, han är inte liksom sådär vass eller liksom ironisk eller så. Utan det är rätt krassa, tydliga saker. Han i sitt jobb, där han sitter och redigerar för inslag till kommande helg på C-more och så, när det är allsvensk omgång. Så verkar det som att han sitter och plöjer genom arkiven.
Ja, det är ett digert arkiv.
Det är ett väldigt digert arkiv. Och så med jämna mellanrum då, kanske någon gång i veckan, så lägger han upp korta videoklipp från någon allsvensk match som kanske spelas på Eiravallen 1997. Kanske från ett träningsläger, La Manga, när det var hett. Zoran Lukic snurrar runt där i någon pös i träningsoverall. Det kanske är en stillbild på Tom Prahl när han har liksom fluffig frisyr. Och så blir man glad av det. Alltså det är retrogrejer på gamla spelare. Tidstypiska bilder som påminner om hur det såg ut kanske när matchbollen levererades till Råsunda inför derby 98.
Med helikopter va?
Med helikopter, precis. Han delar helt enkelt med sig av det nostalgiska godis som han ramlar över i sitt arbete. Han sitter i det här redigerarrummet.
Och bjuder väl in också, är väl viktigt att säga. Precis. Att det inte bara, kolla vilken härlig bild. Utan
exakt
han vill
då, för ibland så adderar han då någon typ av utmaning till sina följare. Sådär. Typisk Aspelin-grej är då att allsvenskan som skivomslag. Då har han då ramlat över en bild på när Vessa Frölund har plåtats. När några spelare är på väg in och marscherar in. De är några stycken i rad, marscherar in på Rydalen. Så lägger han då bilden jämte typ Beatles Abbey Road-omslag.
Klassiska övergångsstället.
Precis. Vad har vi mer för allsvenska skivomslag? Och sen så börjar då följarna erbjuda alternativ på det här. Man kanske hittar en bild på Tom Prahl. Han har den här fluffiga frisyren. Och så lägger man den jämte Uffe Lundells skivomslag till Nådens år.
Just det, det ser likt ut. Ja,
ja, ja. Precis. Mm. Summa summarum, det som Joakim Aspelin sysslar med, det är friktionsfritt. Det är lite fnissigt. Och det är både nördigt och lättsamt på samma håll.
Nostalgiskt.
Ja, det han gör då med hjälp av sina följare, det är att han skapar ett hemligt litet rum i fotbollens värld. Alltså ett rum för allsvenska kufar som egentligen kanske har noll intresse för vem som spelar höger ytter i Juventus 2019. Men som däremot vet på raka arm vem som bildade mittbackspar i Trelleborg 1995. Han är, kan man säga, om man hårdrar det, sektledaren för allsvenska romantiker. Och i det här hemliga rummet då, som egentligen då givetvis är
ganska publikt.
Publikt eftersom det är på Twitter.
Ja, jag fattar vad du menar.
Så finns det en järntrust som är nödvändig för den här liksom verksamhetens överlevnad. Det är ett litet sällskap. Det är en hemlig, outtalad pakt som skänker en viss tyngd till allting. De träffas då på Twitter någon gång i veckan och så visar de upp för de vanliga dödliga, alltså de andra nästan 3000 följarna som Aspelin har på sitt konto. Och en av dessa heter Rickard Henningsson då. Det är radioprofil, sportkommentator.
Mm, expert i deras sändningar.
Han och Aspelin har hittat varandra här. De erbjuder lite olika saker, men de får ett intellektuellt utbyte av varandra. De går igång på liknande saker och de ger varandra syre. Man kan då tänka sig att Aspelin kanske lägger upp en bild på Hasse Mattisson. Och så snart så har Henningsson ställt motfrågan, vilka andra lagkaptener i Allsvenskan 2003 var inomhittfältare? Du förstår?
Mm,
du ser
lite quizigt.
Lite quizigt och man liksom påminner varandra om gamla profiler som man glömt bort och gamla gnetar i Allsvenskan som hade kanske någon spetsegenskap eller vad det var. Om vi då säger att Aspelin är liksom
sektledaren.
Så Henningsson, han är ju nära innersta kretsen. Sen så har vi då en tredje medlem som är Leonard Jägerskjöld Velander som han heter nu efter att han har adderat eller bytt namn efter att han har gift sig.
Just det, skrev bland annat boken Fotbollens heraldik då, väldigt intresserad av klubbmärken.
Precis, som för övrigt faktiskt har en text i nästa nummer av Offside också.
Om klubbmärken.
Om klubbmärken. Och han är journalist, men också med en betydande fotbollsdatabas i huvudet. Och han drar då kanske Aspelins Hasse Mattissons tweet i en ny riktning. Istället för att svara på Henrikssons följdfråga om inomhittfältare i Allsvenskan 2003 så växlar han över till att undra vilka klubbar i Allsvenskan på 90-talet som hade snyggast tröjsponsor till exempel.
Mm.
Och det är då fjärde personen.
Det måste väl vara Skona i Västra Frölunda.
Ja. Det är då fjärde personen i det här gänget kliver in. Jonas Dahlqvist. Det är då alltså paktens fjärde medlem. Han lägger typ upp en bild på en gammal akkreditering från den allsvenska premiären mellan Malmö FF och Landskrona BoIS 2003 och skriver Mattisson slog en fenomenal yttersida 65 minuter.
Ja.
Ja. Men summa summarum än en gång, det är inte skrytigt, det är inte otrevligt. Allting är i glad ton, det är väldigt puttrigt och det är väldigt härligt givetvis. För mig och för många andra att följa det här skådespelet som pågår där någonstans. Det är jämlika som möter jämlika. Och om de fysiskt hade träffats, så träffas de bara i sociala medier.
Vad vi vet.
Ja, precis.
Ja, för det du kommer till här är ju att det här är någon slags, jag vill säga herrklubb, för det blir ju nästan det.
Ja, det är ju så.
Alltså du är frimurare, odd fellows.
Exakt.
Att de träffas.
Ja, men det är bra. Odd fellow-gäng, det kan man säga. Och man kan nästan se framför sig att du vet Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Minns den?
Ja, ja.
Det var ju också en typ av sekt, fast där var det lite mer mystifierad typ av sekt.
Ja, och rätt otäckt.
Ja,
också.
Absolut.
Ja, men de träffas som har kåpor på sig, ja. Och det är kanske lite sakral musik.
Då ser vi att Aspelin går längst fram där med någon typ av liksom kors eller något brinnande ljus. Och så bakom sig så har han då Leonard, han har Henriksson. Han har Dahlqvist. Ja. De går in där i någon typ av, inte går in i någon pampig slott och så, som det är i Eyes Wide Shut, utan här går de in i någon rätt kansli.
Ja.
Lite bruna skinnsoffer och lite pärmar och någon gammal kopiator.
Pumptermos och pappmugg.
Precis.
Och då tänker jag också att musiken är ju inte den här. Där. Det är ju snarare så att vi är svenska fotbollsgrabbar.
Ja.
Och man kan tänka sig också när de knackar på. Så här, klubbar ska väl ha mycket The Secret Handshake och så. Ja. Alla liksom, för att bli insläppt så måste man göra Issa Manglins målgest.
Typ så, precis. Eller Hasse Eklunds salut.
Ja, precis. Ja. Och så kommer man in och alla har då på sig prassliga, stora overaller. Exakt. I typen av 90-tal. Istället, ja, för de här kåporna,
ja,
kanske.
Istället för att dricka någon typ av champagne eller någon fransk tung röd shit, så har ni så här gamla Intersport-vattenflaska med någon typ av energidryck i. Ja,
gärna med lite coachtejp på där det står så här, Jonas.
Precis. Så sitter de där runt det här kanslibordet i sina pösiga träningsoveraller och dricker sin energidryck och så snackar de om Tommy Jönssons frisparkar på 90-talet. Mm. Och det bara myser.
Vilka knorrar har vi mer från den tiden?
Precis. Ja. Och det är då jag tänker att du, Johan, kliver in i det här rummet. Lite osäker på foten. Lite ursäkta grabbar, vad händer här? Känsla. Du vill också
rädd,
vara med.
Den här overallen jag har, är den för ändå för modern? Ja. Den är ju från 01.
Ja, ja, men du vill också vara med i det här rummet. Jag ser ju det på dig, Johan. Jag hör det varje vecka när vi har podden. Jag hör det alla andra dagar när vi träffas på jobbet. Jag märker det när du skickar sms till mig om vad du går igång på. Jag har sett det också i Aspelin. När han lägger ut någonting så ser jag ibland att du trävar in där med ditt bidrag till en tråd.
Mm.
Och det är ju samtidigt som jag blir varm i hjärtat så är jag också lite bekymrad över dig. Vad detta ska ta vägen. Vi har ju snackat om detta. Vi var inne på det här en vecka när du började snacka än en gång om United på 90-talet. Där har du också en fäbless som du har svårt att ta dig ur på något sätt. Du har fastnat lite grann där. Du vet ingenting bättre än det här. Och så kanske du kliver in där och så säger du till killen, grabbar. Kan vi komma på någon knasiga jippogrej i allsvenskan de senaste 20 åren en gång då Stefan och Christer skulle elda på HBK-publiken inför avsparken mot Ljungskile 97?
Vilket de då faktiskt gjorde. Det är inte bara draget ur hatten det här, utan Stefan och Christer gjorde väl detta,
ja,
tror jag.
Alltså skockar de andra lite igår. Ja, men det var kul så. Och så kanske det är det så att...
Är det någon slags hangaround då? Alltså prospect, vad heter de i sådana motorcykelgäng? Ja. Att man får man är medlem på provet då.
Ja, du är där prospect. Du har på dig en typ av ylsport neongul väst på dig.
Ja, just det.
Signalerar att du är prospect. Ja, men så garvar ni lite där och så kanske det är så att spruta massarinsmulor från Leonas mun när Henrik säger att det blev 2-0 till HBK, va? Nej, Leona, det blev 3-0.
Oj, ja, 3-0 Henriksson. Den är jobbig, där blir det ju nästan utslutning.
Ja, men det är kanske så. Jag hårdrar ju detta. Men finns det inte någonting i dig, Johan, som du fantiserar kanske? Det är som att ta klivet in ännu mer här. Verkligen var tydlig och blev liksom, gå från prospekt-sidan till att bli en fullfjädrad medlem. Men att du kanske också liksom lite fantiserar om att den dag du trillar av pinnen, när du är borta från jorden, så kanske du ändå fantiserar om att Dahlqvist, Leonard, Henriksson, Aspelin bär din kista. Vad tror du? Är jag ute på djupt vatten?
De bär min kista och så på graven efteråt så här. Vad har vi med för andra lagkamrater som har burit kistan vid begravningar?
Precis, sitter ni där med Intersport-vattenflaskor med energidryck i?
Ja.
Ja, men det finns någonting här, Johan. Och min fråga till dig är, varför kliver du inte helhjärtat in i det här communityt? Varför sitter du ändå, jag vet att du har säkert har i din utkorg på Twitter, otroligt många som du aldrig har skickat iväg. Har jag rätt?
Ja. Jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte om det här. Du förklär ju det här i ganska fina ord. Ja. Men det är något av en attack. Det känner jag ju också. Alltså för det första då. Joakim Aspelin. Mm. Jag skulle vilja ge honom allsvenskans stora hjärta. Ja. Så här, om man undantar alltså alla som håller på lag så går ju inget upp mot att få se laget vinna en viktig match. Men finns det någon som så på regelbunden basis gör folk glada i ett allsvenskt universum som Joakim Aspelin, som alltså har betalt för att sitta och gräva i den här otroliga bild- och rörlig bildskatten. Mm. Och han har så bra tonträff också. Det är ju inte bara då att han lägger ut kolla vilken härlig bild från, utan precis där som du säger, han är tillräckligt smart för att inte bara den här fin bild på Västra Frölunda, de marscherar in till Rudalen. Och så gör han är begåvad nog att se kopplingen att det här är ju lite likt Abbey Road. Mm. Och han initierar en diskussion. Vad har vi med för allsvenska bilder som skulle kunna kopplas till ett känt skivomslag? Mm. Det är ju en tonträff där som är värd att beundra. Och sen skulle jag också vilja, när du pratar om de här olika sektmedlemmarna då, de har ju lika olika profil.
Mm.
Leonard som du nämnde, dels är han lite mer av en samlare kanske, och ibland så kan han visa någon Excel-fil på där han har katalogiserat alla matchtröjor som han har. Han är också lite mer internationell kanske än vad, inte bara allsvensk mylla.
Mm. En typisk, när han ska vara sektledaren, så en typisk tweet från Leonard är ju Vad har vi för, vad är, hur ser Guilty Pleasure startelva ut? Alltså spelare som man lite skäms över att man kanske ändå beundrar.
Ja, precis.
Och sen så följer den tråd då.
Här är min.
Det är en typisk
och så
Slayer
har han en elva då med spelare som inte är så populära men som han är svag för. Och så får...
Ja, precis. Han är lite för internationell kanske för den allsvenska.
Och när jag ser att den tweeten, Guilty Pleasures 11, har 69 svar. Ja. Då får jag ju någon form av kris. Mm. För jag sitter ju på jobbet och det enda jag vill är ju att läsa varenda en av de här älverna. Ja. Och sen plita ner min egen. Mm. Men då vet jag ju, och det här kanske vi kommer till pudens kärna här. Dels vet jag ju att jag skulle inte få något annat gjort den här dagen. Mm. Det räcker med väldigt lite för att man nästan sugs in där. Ja. Det var inte så länge sedan som Aspelin la ut någon bild på gamla Ryavallen var det kanske. Eller om det var Borås Arena, jag minns inte. Men Älvsborg för ett tag sedan. Och... det är då en spelare som går i regnet och får en knuff av Håkan Mild. Mm. Det låter inte så kul, men det såg lite roligt ut. Han vet då inte vem den här Elfsborgsspelaren är. Mm. Jag ser direkt att det är Magnus Sama Samuelsson. Mm. Och där kan jag inte hålla mig, så jag skriver det är Magnus Sama Samuelsson. Mm. En sån liten grej räcker för att det dyker upp sidospår. Och man hamnar i olika trådar. Mm. Och plötsligt har det gått 2 timmar och det är fan dags att hämta på dagis snart. Mm. Dels är det ju det förstås. Mm. Men den andra grejen är ju att man blir en klyscha. Och en parodi på sig själv. Mm. Och att man inte bara vill vara den här personen. Jag vet ju om mitt rykte. Senast igår så gick jag förbi tidningen Skrivas redaktion. Som alltså sitter på samma våning som vi gör. Mm. Och jag vet om ryktet. Jag vet hur det pratas bakom min rygg. Att han är lite mossig den här Orenius. Mm. Han gillar att gräva i det gamla. Så ringer jag ett samtal. Och min ambition är att leta upp ett ledigt rum för att få prata i fred. Men den här personen svarar ganska snabbt. Så jag är precis utanför Skrivas redaktion. Och då hör de då mig säga. Ja hej, stämmer det att du var materialare i ÖIS sommaren 1989? Och så hör jag då hånskrattet bakom mig. Alltså här, herregud, alltså Orenius. Alltså, det blir mer och mer, hur står det till? Hur är det fatt egentligen? Så om du bara visste. Hur många gånger som jag får hålla mig för att inte kasta mig in i de här, det är inte bara de här diskussionerna utan det kan vara då att jag, det är kväll hemma och till slut så har barnen somnat och jag har kanske en timme innan jag själv kommer slockna. Nu kan jag göra någonting som bara jag vill. Mm. Så ser jag att podden Snett inåt bakåt har ett nytt avsnitt som handlar om Bengt Grive. Då blir jag liksom, min kropp skriker ju efter det att jag vill lyssna på det här. Mm. Men jag vet att det här är inte riktigt bra för mig. Jag utvecklas ingenting av att bara se det här gamla. Jag vet att jag hellre borde lyssna på en varg söker sin podd. Och tvingar då mig själv göra det och bli nöjd efteråt. För Liv Strömqvist är så jävla smart och jag lär mig ett och annat. Mm. Vilket jag inte... Jag kan ju lära mig ett och annat om Bengt Grives 70-tal.
Du kan få en klänning.
Jag ska ju få en klenodia, men inget som rör mig framåt. Ja, så. Ja. Och sen är jag ganska nöjd efteråt, för det är inte så långt ifrån onani det här. Ja, det är liksom, det är frestande och det är skönt en kort stund, men efteråt känns det tomt.
Skam.
Och kanske en liten känsla av skam, att jag kunde gjort något bättre av den här tiden. Ja. Men så här, där är Grive, det är ett avsnitt, måste lyssna på, men fan, nej, du får inte. Ja. Så, på med varje söker sin podd nu, lite kontemporära spaningar, lär dig någonting av någonting, och så känns det bra efteråt. Så är det ju för mig hela tiden. Mm. Och de här står ju för olika grejer. Mm. Henriksson är ju den som är mest lik The Guardians, The Knowledge.
Ja, precis.
En typisk tweet från Henriksson kan vara till exempel härifrån i somras och VM:et som var i somras. Lucy Bronze är het kandidat för att få UEFAs pris ikväll som Europas bästa spelare. Och jag börjar fundera på hur ovanligt det är att en ytterback får en sån utmärkelse. Alla kategorier. Har det ens i Sverige delats ut diamant eller guldboll till en ytterback.
Mm.
Det är typiskt så som man kan se Guardian The Knowledge. Mm. Blir man också besviken på Henriksson att han inte direkt tänker Roland Nilsson. Så, att han säger, ska du behöva fråga om en sån grej? Medlemskapet i fara. Så, och han är ganska quizaktig då. Mm. Liksom, han kan skriva att jag lovar härmed att bjuda på direkt importerad fiskleverolja till den som utan att googla plockar vilka 3 målvakter som var med i landslagstruppen senast Sverige mötte Färöarna juni 2013.
Mm.
Lite frågesportaktigt så. Medans så inte riktigt Aspelin vill mer ha. Han är lite mer lik. Han kommer med ämnena som jag skulle vilja diskutera här.
Mm.
Och du vet ju inte hur ofta jag vill diskutera ämnen här. Men som jag aldrig tar upp med dig.
Det är så.
Ja, det är det ju ändå. Ja. För jag vet att, ja men säg nu då, aktuellt exempel. Har vi skytteligan i Damallsvenskan.
Mm.
Och i delad skytteligaledning, om det inte har hänt någonting sen sist jag kollade, har vi då Therese Ivarsson. i Kristianstad. Mm. Och vad är då speciellt med henne? Jo, hon är mittback.
Just det.
Hon har gjort 11 mål. Och det är säkert en drös straffar där också. Men speciellt såklart en mittback som har gjort 11 mål. Här har vi då ett möjligt ämne. Henriksson skulle skriva för att vara... jag lovar att det här har förekommit i The Knowledge. Has a defender even won a golden boot? Det kan vara. Den är väldigt krass sådär. Men det ska man diskutera. Målglada backar. Och jag kanske till och med börjar reka lite och ser Ronald Komans fruktansvärda siffror. Han gjorde fan 26 mål i PSV en säsong som libero eller om det var back. Jag ser Roberto Carlos, Fernando Hierro. Men jag tänker att vi kommer inte Anders gilla så mycket. Och jag förstår honom också för att det är lite statiskt. Det passar nästan bättre för Twitter. Det är nästan textigt sådär. Det finns inte riktigt så mycket att diskutera. Utan det blir så här, vad har vi med för några? Det är inte så rolig podd kanske. Och du ska också veta att du säger att det här är ett sekt... gäng, det här Odd Fellows allsvenskan, att det finns en nivå till, alltså som inte nöjer sig med ytliga grejer som Stefan och Christer 97.
Någon typ av dark web eller?
Ja, nästan, alltså jag har ju maildiskussioner med lyssnare här som är kloka nog att veta att det här kommer inte Anders gilla, jag går direkt på Johan. Långa trådar som du aldrig får reda på.
Är det så?
Ja, jag kan dra en som kom bara förra veckan från några riktigt ambitiösa killar som heter Per och Andreas. De kanske inte vill att jag drar deras efternamn för det kan ju vara känsligt sånt här. men de har då...
Det kan vara känsligt sånt här.
Ja, visst. Ja, men det är ju någonting som du säger. Känns det som att det finns ingen framåtrörelse här. Och det är också någonting med att det känns så jävla... Det är gubbar som pratar om gubbar. Det är så jävla instängt. Det luktar ju liksom inte gott i våra rum.
Ja, luktar blöta benskydd.
Som bäst liniment. Liksom, så. men de... skrev till mig ett långt jävla mejl med bilder och grejer. Och de har då...
Det var en duo.
Ja, en duo.
Det är fascinerande också.
Ja, det här är då en duo som lyssnar på oss. Och de tycker ibland kanske att vi tar upp ämnen som vi inte gräver tillräckligt djupt i. Då kan de fortsätta diskutera det. De kan ge varandra i läxa att till nästa gång de ses så ska de ha en dragning för varandra om 5 klassiska straffsparksläggningar. Och berätta vad som var speciellt med dem. Och det senaste de skrev om, det var då, och det var därför jag nämnde det här förut, straffläggningen mellan Rumänien och Irland VM 90. Det speciella som de skrev om, det var då inte att irländarna låg och inte var så, såg inte så taggade ut, utan det är Rumäniens målvakt som de är intresserade av. Och då ska man veta att Per och Andreas har ägnat många, många timmar åt rumänska 90-talsmålvakter. De har studerat förhållandet mellan Bogdan Stelea och Florian Prune under VM 94. De kallar dem Bogge och Prunne. De är Bogge och Prunne med Bogdan Stelea och Florian Prune. Och de fastnar då för den rumänske målvakten Silvio Lung som står i mål i VM 90. Han har hockeyfrilla, han har porrmustasch och han har en otroligt märklig stil. Han ser ut som en hockeymålvakt som poserar på en gammal Panini-bild. Istället för att göra sig stor gör han sig liten. Han drar ihop knäna och så lite utåt med smalbenen. Ser du påsen framför dig? Det tycker de är, vilken kille, han är inte nära att ta en enda straff. Så här, vem är denne Silvio Lung? De börjar kolla. Och det mynnar ut i att de ser att han gjorde många landskamper för Rumänien. Sen ser de att han har en son, Silvio Lung junior. Han har gjort 3 landskamper för Rumänien. Också som målvakt. Vad har vi på den sonen? Han har en bror som också har gjort landskamp som målvakt för Rumänien. Och där kommer de till sin fråga. Har vi någon motsvarighet med att far och 2 söner har gjort landskamper på samma position? Familjen Bjärred nämner om Andersson. Ja, det är de ändå lite utspridda över planen så. Det här vill de att vi ska prata. Jag tar inte upp det här med dig. Men jag svarar dem. Och vi kan prata vidare. Och hamna på sidospår. Och jag menar, jag vet inte, de är ju på en nivå till. Liksom. Så du är omedveten om detta.
Det är hisnande. Ja. Det måste jag ändå säga. Alltså.
Ja, men i grunden är det ju att man... måste tvinga sig själv och inte bara vara någon som hela tiden kikar bakåt. För att man är rädd att man inte utvecklas alls som människa då.
Vilket ta in här. Många sätt. Ja. Det var ju lite skojfrisk spaning jag hade, men det visar sig att den...
jag vill gärna gå in i Odd Fellows-kansliet, men jag är rädd för vad jag blir för människa då, om jag tar steget fullt ut.
Ja.
Jag ska ändå vara en fungerande make, jag ska göra kontemporära spaningar om fotboll som vi ska skriva om och så. Och då kan jag inte bara fastna i vad som hände på Vångavallen 95.
Jag anade att det var lite åt det här hållet. Och det var så att jag faktiskt igår kväll satt och läste på lite om nostalgi. Alltså definitionen av nostalgi. vad nostalgi egentligen betyder och vad forskningen har sagt om nostalgi, om det är bra eller om det är dåligt. Och det är väldigt tydligt att för flera hundra år sedan, på 15, 16, 1700-talet, så klassades ju nostalgi som en sjukdom. Det var ju alltså, då menar man att nostalgi var synonymt med att man liknade, tror det var med, om det var tyska soldater eller om det var någon typ av soldater som var ute i krig och så längtade de hem. Det var nostalgi, definitionen av nostalgi.
På Wikipedia står det så här skriver 1700-talsläkaren Leopold van Auenbrugger om nostalgi hos sina patienter.
Det är så jag ägnar mina kvällar när du sitter och kollar på, på rumänska målvakter på 90-talet. Så sitter jag och läser den här typen.
Ja, de sover dåligt, känner sig deprimerande och har koncentrationssvårigheter. De kroppsliga symptomen är hjärtklappning, ätstörningar, smärta, magont, andnöd. De blir tystlåtna, apatiska och enstöriga. De suckar och stönar i ett och blir till slut totalt likgiltiga inför livet. Ingenting kan hjälpa dem. Varken medicin, argument, löften eller hot om bestraffning. Kroppen tynar bort medan deras jag är riktat mot den fåfängliga längtan. Mm. Efter att få uppleva Issa Manglins mål. Mot, nej, så står det ju inte. Ja, men det här är då på 1700-talet.
Precis. Ja. Om jag då går till här och nu, så var det så att Modern Psykologi, tidningen, gjorde en längre text om just nostalgi. Där man pratade med olika forskare. Då pratade man bland annat med Per Jonsson, som då är psykolog och forskar om kopplingen mellan psykisk och kroppslig hälsa.
Agenten Per Jonsson. Vad har han att säga?
Vid Lunds universitet. Han beskriver nostalgi som en slags hemlängtan, och så säger han, det är ett melankoliskt tillstånd som har att göra med förgänglighet. Och där ingår ett slags vemod, bitterljuvt, kanske man skulle kunna säga. Och det är väl lite så också det är. Det är så, liksom längtan efter en tid.
Som man kanske idealiserar och gör bättre än vad den var. Jag tänker att det är kopplat lite till att när folk som har gjort lumpen pratar gamla lumpenminnen. Mm. Där och då så klagar de över hur jobbigt det var att göra lumpen. Men när de träffas, ju längre tiden går, desto bättre bild får de av sin lumpentid.
Ja, det är lite grann så när man kanske tänker tillbaka också på, du vet, när man satt och pluggade som 15-åring inför ett stort prov. Då, där och då, så var det ju en jävla pina. Men nu, idag, så 20-25 år senare, kan man tänka, roligt jag hade. Jag och min kompis satt upp hela natten där och drack kaffe för första gången i vårt liv. Och så där. Liksom, det får ett helt annat skimmer runt sig än vad det kanske var i verkligheten. Och det jag menar, liksom, här, när du liksom tänker på United på 90-talet och Roy Keane och de här. Så, det var ju inte bara kul, de var ju bra. Liksom. De besegrade ditt Arsenal. Idag så glömmer du bort det där.
Mm.
Du är besviken och förbannad på de här jävla United-spelarna.
Mm.
Men idag så är det ju härliga gubbar.
Ja, det är det ju. Sen lite för att försvara mig då, varför jag ändå ofta, för det gör jag ju ändå, blickar bakåt. Det är ju faktiskt inte bara för att få återuppleva något gammalt ögonblick känslomässigt. Utan att, alltså det handlar inte bara om nostalgi, utan det handlar ju om att det kan finnas oberättade saker där. Alltså jag är ju inte så road som kanske de andra Odd Fellows-gänget är av. Om vi säger då att det var speciellt i Allsvenskan 97 när HBK skulle spela sin avgörande guldmatch, så värmde Stefan och Christer upp publiken. Mm. Skulle man ha svårt att tänka idag. Jag blir inte så sugen som du kanske tror på att diskutera vad har vi fler för märkliga publikuppvärmare eller jippon för avsparkar. Mm. Utan jag blir liksom mer att jag vill borra i själva grejen. Stefan och Christer, ja, så jävla stora och folkliga de var, men samtidigt så otroligt illa omtyckta och så hånade. Mm. De skulle jag vilja intressera mig för på riktigt och kanske få fram mer. Och några av de bästa reportagen i Offside har ju utgått från något gammalt som har hänt, men där man då letar efter och kan berätta någonting nytt. Ingen hade givet idag, men då var det ingen som tänkte på 2004 att man kunde återvända till den mest tjatade, omtjatade svenska fotbollsinsatsen VM 94. Men att man kan berätta en massa nya grejer. Alla hade bara sett det här som positivt. Här kunde man berätta om hur det var för Anders Limpar som gick och mådde dåligt. Mm. Man kan berätta om ett mutförsök som kom inför bronsmatchen. Man får reda på grejer. Och man kan berätta om, vända på det och berätta om Belo Dedici. Rumänen som missade avgörande straffen. Hur var det för honom och hur blev hans liv? Vem var han? Mm. Man dyker efter pärlor. Man dyker i gamla vatten men letar efter nya små historier. Mm. Och det är det. Jag vänder
mig, du rättfärdiga,
ja, men jag vänder mig mot, ja, men, ja, såklart att mitt beroende ibland privat bara kan vara att jag vill sitta och se om Roberto Baggios bästa mål. För jag var så jävla förtjust i hur han gillade att dra målvakten. Mm. Och den är ju helt stillastående. Mm. Den tar ju inte jag vidare en sekund. Mm. Men i jobbet, när jag blickar tillbaks, så nöjer jag mig inte med att bara liksom få återuppleva någonting. Och de, om vi gör ett kultnummer och skriver om Frank Worthington, så nöjer vi oss vi inte med att bara skriva om hans playboy-liv på Listerlandet och vilken liksom glidare och speciell karaktär han var. Utan att vi söker upp hans son som han fick, som bor i Sverige, som berättar att den här pappan som alla andra tyckte var så festlig tog inte ansvar för 5 öre. Mm. Och det finns en annan historia att berätta där. Och precis som när jag ringer ÖIS materialer från 89, mm, är det ju inte bara för att höra berätta hur det var. Mm. Utan det finns ju någonting där som jag vet är kanske oberättat och som kan vara starten på en jättebra historia, mm, som jag hoppas att kunna berätta i nästa nummer av Offside, mm, som då utgår från något gammalt. Men här kommer jag förhoppningsvis med en pärla som jag hittade på botten, mm, och så blir det en bra historia av det. Mm. Det är ju inte bara att man ska gräva i det gamla för att återuppleva någonting. Mm. Det kan du väl tillstå där?
Absolut. Jag ser nästan det här samtalet som vi har haft nu, Johan, som terapi. Terapi för, mm, dig. Du fick ändå blotta ditt hjärta, du fick berätta om de här mörka timmarna med Per och, vad heter han, Andreas?
Ja, Per och Andreas.
Per och Andreas, ja, och alla andra som uppenbarligen verkar mejla dig, men inte mig. Mm. Fortsätt med det. Mejla Johan, inte mig. Jag har annat att tänka på.
Ja.
Men ja, jag förstår vad du menar. Men vi får också passa oss lite grann, Johan, mm, så att du inte fastnar där för mycket.
Ja, men det är ju det jag säger.
Du måste hitta en balans i livet.
Ja, men det är ju det jag vet. Det är det jag jobbar med varje dag. Mm. It's a struggle, man.
Ja. Hur mycket av detta vet Janne om, din fru? Vet hon vad du sysslar med när hon har somnat om kvällarna?
Hon känner ju inte till Per och Andreas, om det är det du frågar. Utan om jag berättar något så berättar jag om någonting som händer på jobbet, kanske. Ja, ja. Men hon vet ju att jag är, liksom, hon vet ju att jag sitter och tittar på grejer som hon inte riktigt vet vad det är, kanske, när hon har somnat.
Ja. Man kan
känner
ha,
mig smutsig.
Man kan ha mörka hemligheter. Så.
Ja, det kan man ha. Nu är det inte ens en, ja, det var väl ingen vidare hemlighet innan heller. Men det är någonting man får jobba med. Ja, låt oss blicka framåt då. Eller i alla fall till nutiden. Ja. Och vi har gjort det här avsnittet tillsammans med något som heter Legends on Tour, som i höst besöker Stockholm, Göteborg, Uppsala och Sandviken. Tillsammans med författaren Harry Harris kommer turnén gästas av gamla spelare, Anders. Mm. Bland annat John Barnes, Ray Clemens, Bruce Grobbelaar, Phil Thompson, Michael Owen, Daniel Agger, Jan Mölby, Alan Kennedy, John Aldrich och många fler med Liverpool-koppling. Och den 7 november besöker Liverpool-legendarerna Bruce Grobbelaar och Alan Kennedy Uppsala konsert och kongress. Gästartist är Jamie Webster, och tillsammans med Liverpool-legendarerna får vi återuppleva en av de mest extraordinära säsongerna i Liverpools historia, från Liverpool till Madrid. Biljetten för det här kostar 425 kronor. Finns tillgänglig på tixter.se. Man söker då efter Legends on Tour.
Mm. Vi kan väl på något sätt avsluta med att också påminna om 2 saker. Det ena, bli prenumerant på Offside. Det vill vi, det behöver vi, verkligen. Det är knapra tider för Offside. Och ska vi fortsätta som vi vill, så måste vi ha en bra tillströmning av prenumeranter. Så snälla, testa oss i alla fall. Är det ingenting för dig, så ska ingen tvinga dig på något sätt. Men
blir det en bra tillströmning av prenumeranter och att vi får leva i många år till och man börjar närma sig pensionen och vi har kunnat expandera och du är fortfarande chef och har anställt några till som är moderna, kan det finnas en plats för mig kanske? Förr när man blev lite till åren och tacklade av lite på en tidning fick man kanske sköta det som heter kalendariet, mm, eller skriva, vara redaktör för dödsannonserna. Mm. Här skulle jag kunna ha en liten retrohörna kanske.
Ja, du kan ha en liten skrubb där du bara sitter och, ja, kolla på Hasse Mattissons högrytor.
Ja, och det hade glatt en del kanske. Ja. Mina gamla Odd Fellows-vänner, Halta och Lytta, kommer att besöka mig.
Kommer vi med relatorerna.
Ja. Jag är också kontemporär. Jag blickar fram till helgen till exempel, då mitt kära lag Motor AIF jagar en kvalplats, aha, i Division 2. Man går som tåget nu, hittat höstformen och har en liten chans att nå andra platsen, vilket innebär kval uppåt. Och jag noterar att den gamla Motala-profilen Kenny Ljungqvist med det härliga smeknamnet Fika Kenny. Han är ofta fikare. Han satt ofta på lilla hembageriet i Motala och hade alltid samma beställning. Kaffe, kudde, kaka. Kudde för att han hade lite problem med ryggen. Kaffe, kudde, kaka. Han är lagledare och det går bra för MIF. Och går de upp så känns det otroligt, men då skulle det kunna vara så nästa säsong, Anders, att MIF är plötsligt en division högre än Åtvidaberg, som är på väg ur ettan. Vilket inte minst skulle glädja min far då. Ja. Den enda i Östergötland som inte tycker det är charmigt med det här lilla Åtvid. Utan tycker att de är stora.
Tänk om du hade fått höra det när du var liten.
Hade varit något.
Ja. Det andra är då att vi faktiskt kliver in i bok- och biblioteksmässan. Heter den så länge? Bokmässan är den väl mer känd som. Som drar igång här på torsdag i Göteborg. Och vi som vanligt har en monter där offside. Och du och jag, Johan, vi kommer stå där på fredag eftermiddag för den som har vägarna förbi. Då får ni jättegärna komma och snacka Hasse Mattisson. Och
framförallt får man komma dit och kika och kolla in vårt nya nummer.
Ja, som kommer vara, det lite
vi tjuvsläpper det lite där. Och släpps precis. Egentligen på måndag, men är man på bokmässan så kan man få det i handen.
Ja.
Och så ska vi prata lite om fotbollsböcker.
Ja, 17.00 i vår monter ska du och jag hålla låda i en kvart, 20 minuter kanske, och snacka om lite favoritböcker inom då fotbollsgenren som har getts ut under åren. Så 17.00 är vi på plats för att snacka om detta. Och därmed så önskar vi er alla en trevlig vecka, så hörs vi nästa onsdag.
Ha det bra.
Hej!